Podplay.
Har du sett våran omröstning på Instagram? Martina?
Jag såg på lunch med Montelius story att man kunde svara på om man tyckte att studio eller restaurang var bäst inspelningsmiljö för podden. Och då tänkte jag att jag kan inte delta för att jag är ju jävig, eller jag är ju med i podden.
Ja.
Utan det här är lyssnarnas party. Mm. Nu så föreslog jag att vi skulle trycka på mikrofonen trots att, hur ska jag nu uttrycka det här? Vi, ja ni hör, vi har cellis i vad som förra veckan var ett chambre separé. Vi är ju tillbaka på Nalen. Och här var det så bra förra gången.
Ja. Våra servitris kom till och med och stängde om oss.
Mm.
Det är det jag hoppas ska hända snart.
Men då var
jag
det,
tror
då
att det kommer att hända. Bara att de är inne på kaffet nu.
Ja, så att vi tror att det här lidandet kommer att bli kortvarigt. Vi har ju tyvärr en baryton i sällskapet. Eller hur man nu ska uttrycka det.
Basbaryton
typ. Och det är lite speciellt. Men vad kan då passa bättre än att fråga dig, Gunny, har vi kommit fram till något resultat av den här barometern?
Just det.
Eller hur vi nu ska benämna det hela. Folkomröstningen.
24 timmar pågick den.
Ja.
Och resultatet är 14% av rösterna sa ja, podda i studio.
Mm.
Åh, tack.
Kom maten.
Tack så mycket. Och de hörde väl till den gruppen som anser att maten är helt ovidkommande där.
Ja.
Nu kom den in.
Ja, det såg jag. Det var någon synpunkt där att vi skiter i vad ni äter.
Ja.
Mm.
Mm. Men 86%, hela 86% av dem som röstade. 86 procentenheter säger man väl sådär.
Ja, det säger man. Nu är ju du den där som står i tv-studion under valnatten.
Mm. Mm.
Ha, så 86 procentenheter vill att vi ska ha
restaurang. Henrik Ekengren.
Ja, det är du
Johansson,
nu.
Eller vad han heter. Mm. Ja. Oskarsson. Alla nyhetskanaler i SVT:s älskling Henrik Ekengren Oskarsson. Som egentligen står och säger, han säger bara olika siffror.
Ja, men det verkar, jag skulle gärna ta över det jobbet. Det verkar,
ja,
jättekul.
Det verkar soft. Men.
Ja.
Så därför så är det ju en överväldigande majoritet som vill att vi ska fortsätta podda på krogen.
Då var det dags för lunch med Montelius igen och Martina och jag har gått tillbaka till Nalens restaurang. Vi har beställt in bovete och fetaostbiff och i glasen har vi Sauvignon Blanc. Podden, den kommer från Expressen Kultur. Jag heter Gunilla Brådriers. Nu käkar vi.
Kan vi få höra ett axplock av motiveringar för det här?
Mm. Absolut. Här är en lyssnare som säger restaurang alla gånger, älskar sorlet, smasket och ert småsnack med personalen. Någon annan har skrivit, vänta nu, både och, lite mer uppspelt och vimsigt på restaurang, vilket jag gillar.
Tror jag det. Uppspelt och vimsigt är väl den exakta beskrivningen.
Ja. Och sen någon som eventuellt har skrivit på norska, så ut i världen och förverkliga er fantastiska energi.
Ja, många tack.
Många tack. Men det är en annan som har skrivit i studio absolut. Långt bedre lyd och
en annan norsk person.
Intressant att höra om mat och städ. Vill ha rätt.
Och säd?
Mat och städ.
Jag har städ. Jag tänkte att du inte ville höra om säd. Jag tänkte att man kan prata om det.
Det blir det oavsett. Vill ha rätt på kultursnacket.
Ja. Bra poäng.
Jag är dålig på att skilja på danska och norska i skrift. Så det här kan ju ha varit någon dansk.
Jag tycker det låter jättenorsk.
Det känns, alltså. Det känns som att vi har en norsk publik. Mm.
Jag får den följelsen. Låt det svinga till du mister all kontroll.
Men det bästa tror jag av de här... som jag tänker ta fasta på. Nu när vi då drar lärdom av resultatet. Mm. Det är ju det rådet som Maria Westerlund ger oss.
Nämligen?
Restaurang. Punkt. Prova ut ett antal som funkar bra med ljudet och återvänd till dem.
Jo, jo! För här har du ju minst sagt varit toppar och dalar, Gunilla. Ja. När det gäller miljö.
Ja.
Hade vi... Men nu är det så att man lär sig ju saker under resans gång.
Ja.
Så är det ju alltid.
Ja.
Men hade vi varit Alex och Sigge och kommit på att vi skulle podda på restauranger, då hade vi ju gått och rekat. Då hade vi liksom provlunchat först någonstans. Och sen hade vi... ställt oss in hos personalen och sagt att vi måste ha chambrisapparé. Men då hade vi också tappat lite av det här roliga kaoset som faktiskt är en del av den här poddens själ. Mm. Att det är lite vimsigt.
Mm.
Och där lever vi ju i och för sig upp till myten om kvinnan som en yr höna. Men det skiter jag i.
Det kan ha sina fördelar.
Ja,
ja.
Kan verkligen.
Vi har tagit fasta på hennes tips. Och det är ju därför vi på Söderviks är här igen idag.
Ja, så kan ju inte vi. Man kan ju aldrig förutse en basbariton liksom.
Det, kan.
Det går ju bara inte.
Och så på våra rumskamrater.
Mm.
Jag är så trött på dem.
Ja.
Går till jobbet.
Men vi kanske får helt enkelt... Det är nu man skulle...
Laga efter läge som det heter.
Ja, och ja, precis, laga efter läge. Nej, men det är nu man önskar att man kunde fråga er lyssnarna. Men ni lyssnar ju inte på det här nu.
Nej.
Men vi skulle vilja fråga...
Hur störigt är det här egentligen?
Exakt.
Får jag fråga en sak? Mm. Nästa gång hon kommer förbi.
Det var ju jättemysigt.
Ja. Ska jag gå och fråga igen?
Mm.
Ska vi ta kaffet där inne?
Vi tar kaffetåren.
Ja, men bra.
Fick vi det?
Ja, vi fick det. Tar vi kaffet där inne?
Jättegärna.
Vanlig eller cappuccino? Latte?
Jag tar nog en vanlig med mjölk. Det vore jättegott.
Yes. Sitta någonstans. Det finns också två bord utan kuvert.
Tack. Vad snällt. Okej, så skönt. Nej, just det.
Ja, vet du vad? Vi fick till och med lov att stänga dörren om vi ville.
Det är nästan som, nu är vi nästan som i ett terapirum, förstår ni nu, lyssnarna. Fast ett lite annorlunda, ni ska få se sen. Vi ska se om vi kan filma här sen så får ni se hur det ser ut. För det är väldigt speciellt rum. Ah, ja.
Ja. Hej Martina.
Hej Gunilla. Nu är vi inne i, men gud vilken.
Vet du?
Ja.
Förlåt. Men vet du skillnaden mellan ett vanligt radioprogram i Sveriges Radio och ett poddradio, en podd i Sveriges Radio?
Jag vet bara att jag har lyssnat på båda delarna, men jag vet inte hur de särskiljer vad som är poddradio och vad som är radio.
Nej.
En del program är ju båda två.
Ja, de flesta programmen låter ju, det är ju oerhört svårt att skilja en podd från ett radioprogram i Sveriges Radio.
Ja.
Men jag har hittat.
What's the difference?
Den lilla skillnaden. Och det är hur de börjar.
Mm-hmm.
De börjar nämligen med att säga hej till varandra.
När det är en podd?
Ja.
Mm.
Så när vad heter det, Sara Stenholm kör igång USA-podden, då säger hon
Hej Gina, hur mår du?
Ja, det säger de inte i radioprogram.
Nej.
Då säger de ju, jag som berättar heter Sara Stenström.
Ja. Holm.
Ja. Eller vad hon nu heter.
Ja.
Men ja.
Ja, de och säger så inte säger de, och nu över till Gina Lindberg. Så. Mm. Nej.
För att poddradio är ett samt, det är det som är en podd igen. En podd, kan man definiera vad en podd är?
Nej, men det kan man nog inte. Men jag tycker att det är lite gulligt liksom att de kan ha så här väldigt, väldigt så här sakligt intro som låter precis som Studio 1 eller någonting. Jaha. Men sen säger de ändå, hallå, hej, Susanne Palme.
Vet du vad det är som lite? Det är som när vuxna, ja, typ föräldrar, ska försöka göra TikTok eller YouTube eller sådär.
Ja.
Så det blir lite, man försöker vara lite sådär som de som poddar.
Ja.
Och de brukar ju prata mer med varandra. Alltså det är lite som att de leker podd.
Ja.
För radio är ju radio. Hej allihopa, glöm inte att gilla och prenumerera.
Men då säger inte ens hej allihopa till lyssnarna, utan då säger hej till varandra på ett väldigt, på, ja, men ett på, lite checkare sätt.
Ja, så. Poddar ska vara avslappnade. De ska inte vara så uppstyrda liksom.
Nej, så de hade, jag lyssnade på Mellanösternpoddens inledning. Och den börjar med ett ganska liksom tungt intro som Joar Bendjelloul har spelat in.
Mm.
Och det här avsnittet ska handla om humanitära korridorer. Så att det är liksom ett
jättetungt
och aktuellt. Ja. Ja. Och han gör då den här inledningen med hjälp också av lite sådär illavarslande musik, mm, så att säga. Men sen kommer det ändå liksom Olle Wiberg och säger hej hej! Hej hej Johan Mattias Sommarström. Hallå hej.
Blir inte det jättekonstigt?
Sen blir det ju ändå att de gör det vanliga Sveriges Radio-programmet.
Ja, för det är det de kan göra, det är det de är bra på liksom.
Ja.
Så det är den enda.
Jag föreställer mig att de måste ha haft något sånt där. De måste ha haft något typ av liksom, inte vet jag, introduktionsdag.
Kanske några poddar får komma och berätta. Så jag gör nu när ni poddar. Kanske de där, hon är Idoljuryn och Carina Berg.
Ja.
De får komma och säga, eller Pernilla och Sofia. Det är viktigt att ni säger hej till varandra först. Och så kan ni gärna fråga liksom, ja, var är hänt i veckan? Eller hur är läget?
Hur är läget? Det, och så kan det en av er till exempel säga att körsbärsträden blommar.
Ja, ja, och kanske var du kom ifrån precis när du skulle hit.
Ja.
Ja, att du kanske har varit...
Det idag.
Ja. Ja, det kan vara att du har varit hos gynekologen.
Nej.
Det kan vara...
Nej, men... Ja, det kanske de säger.
Ja, men det kan ju inte de
medarbetarna. Så långt kan det inte gå.
Nej, men... för det vore ju för mycket.
Det vore för mycket.
Men hej, kan... hur mår du? Där, den tar vi.
Den tar vi.
Ja.
Det när vi paketerar om till podd.
Det är faktiskt jättegripande. Det är jättegulligt att Sveriges Radio, men samtidigt så är det så märkligt, för när man redan är radio, ja, alltså när man redan, ja, är, när det man gör är radio,
ja,
och sättet att höra på radio är liksom att man lyssnar i sin apparat. En del kanske lyssnar i en radioapparat.
Ja.
Eller man kan ju lyssna på Sveriges Radio och alla deras program också på Spotify och på Sveriges Radios hemsida.
Och... Ja, och USA-podden sänds ju också i en vanlig transistorradio. Så det gör ju alla deras poddar.
Och då när de har tänkt så här, vad finns det som folk som poddar gör? Och så har de varit tvungna att steka nästan allt det. För att det funkar liksom inte med det de ska ha berätta.
Nej.
Och då är det kvar det där att man ska säga hej. Och då kan vi lika gärna göra ett radioprogram som vanligt. Och så kan vi, ja, ju sända det i den formen. Vad vill sända den i?
Och sen kan väl ni andra lyssna på det var fan vi vill, så att säga.
Ja, men det behöver inte de lägga sig i överhuvudtaget. Vill vi lyssna på ett visst program så hittar vi ett sätt. De flesta av oss.
Ja. Nej, vi är bara förvirrat om du håller på med
det. Det är jätteförvirrat, psykotiskt. Ni måste försöka få lite självkänsla och tänka, ja, men det är okej att vara radio.
Ja.
Det är okej att göra radioprogram.
Ja, det är det.
Det är inte fel. Man Nej. Slutade väl inte med tåg för att det kom flygplan.
Nej.
Alla, låt alla blommor blomma.
Hej Gina.
Hej Sara.
Hur mår du?
Jag mår bra, tack. Hur mår du?
Du har en lätt nästäppa.
Ja, men jag är frisk nu.
Mm. Du påstår att du har gjort 2 covid-test.
Mm. Båda negativa.
Mm. Det är bra.
Det här är P1s Mellanöstern-podd med Cecilia Udén, Johan Mattias Sommarström och Aron Lund. Programledare Olle Wiberg.
Johan Mattias, hallå.
Hej, hej.
Och Björn Djurberg, Kina-korrespondent med från Peking. Hej.
Hejsan.
Vi har 3 gäster i podden idag. Som vanligt, Susanne Palme, vår EU-kommentator. Hej.
Hej.
Hej, hej. Hemskt mycket hej. Hej, hej. Hemskt mycket hej.
Jag skulle egentligen ha varit med i P1 Kultur idag. Mårten Ernstsening, då frågade om inte jag ville komma och prata om... Det är ju kris på Operan. Det regnar tydligen in på dansarna och så. Ja, men det kunde jag ju inte, för det var 1:00. Vi spelade ju in podden då.
Så det där kunde han, det kunde han se sig i månaden
tyvärr,
efter.
Det var tråkigt. Det blev alldeles tyst i luren.
Han var helt tvärsäker på att du skulle säga ja.
Ja, och framförallt, jag säger ju inte nej till Sveriges Radio för att gå och spela in någon egen podd.
Det låter ju jättekonstigt, men det är också en sån där, men det tror jag är en av de grejerna som får det här självkänslan att den får en liten knäck, ja. Att folk faktiskt väljer att prata om saker i, om de har en egen plattform som det heter, ja. Så väljer de att prata i den,
ja.
Och då så tycker inte de att det är lika fantastiskt liksom, att man får vara med i just Sveriges Radio. För sitt egen plattform bestämmer man mycket mer över själv ju. Sveriges Radio kan ju klippa hur de vill i din intervju. Ja. Det kan de inte i vår podd.
Jag har ingenting emot av det. Jag kommer gärna. Jag är en radiohora. Jag kommer hemskt gärna om jag inte spelar in min
ja.
Egen. Men den här tiden ändrar man ju inte på.
Nej, och det tror jag. Men det kan nog stämma till eftertanke så här att fan.
Ja.
Gunilla kommer om hon har tid.
Ja.
Men nu hade hon inte tid för hon skulle spela in en podd.
Ja.
Nej, man förstår ju, där blir det ju genast så här... Man tänker, fan, vi måste steppa upp. Vi måste också vara en podd i så fall.
Mm.
Då kanske alla kommer.
Ja, sen, då sa Mårten Ernstsen, kanske med humor. Jag vet inte. Men det lät lite allvarligt när han sa att... Ja, måste ni också hålla på med ljud?
Måste ni också hålla på med ljud? Alltså det är väldigt mycket. Okej, skriva låter ju ingenting.
Nej,
alltså, det,
men måste
det
ni konkurrera om ljud också?
Nej, men det där jag är jätteledsen, Mårten. Ska vi fundera på att, men om just vi slutar låta, då är det ändå en massa andra som fortsätter låta och inte vara radio. Fy vad orättvist.
Ja.
Som att det skulle komma ett nytt kungahus i Sverige. Och så skulle de andra kungahuset bara stå i ett litet hörn, vinka.
Hallå, nu ska vi gifta oss här. Måste ni
och så
vara...
bryr sig alla bara om poddkungahuset. Och deras bröllop på Stockholm spärras av. Och hela balletten liksom. För att nu ska poddkronprinsessan gifta sig med en poddare från en liten ort i Sverige. Och det är ganska stort. För att han är en poddare av folket. Och då kommer liksom alla de här vaktparadshästarna och fotograferna och domkyrkan.
Ja, så kan det bli.
Jättesorgligt.
Det var det. Bläddrar vi vidare i den lilla boken. Men sen undrar jag om du möjligtvis var på Dramatens presskonferens.
Nej, jag var inte där. Men,
när de presenterade höstens...
Nej, för att jag tror jag har någonting på Dramaten. Nej, det har jag inte.
Nej, det har du inte.
Jag har inga pjäsbeställningar eller någonting.
Nej, nej.
Fuck you, Mattias Andrus. Nej då. Det är helt okej. Okay. Jag har andra saker. Men...
Men, Marie Göransson var ju där.
Mm. Hon var inte nådig. Ja.
Så ja. Ja.
Ja, topplocket gick.
Ja, topplocket gick.
Vad var det hon tog för namnexempel? Har du skrivit ner det?
Jag har hämtat min information från ett stycke ur ETC som jag tyvärr inte har inlogg till. Mm. Och sen har jag ju då Johan Hiltons hela kommentar.
Ja.
Ja. Och vad sa hon? Jo, hon sa så här. Vad ska alla i den stora gruppen äldre ta vägen när de konventionella klassikerna byts ut i repertoaren? Ska inte, och så tog hon ett exempel. Mm. Fru Tyra Hansson från Huskvarna få en konventionell klassiker med fina skådespelare längre.
Mm. Jag älskar ju Marie, men jag måste säga att jag håller med Johan lite, för att om jag inte minns fel så skrev han i slutet av sin kommentar att han tror att Marie kanske underskattar den här äldre publiken lite.
Ja, kommer inte ihåg om han skrev exakt så, men han skrev att han ser ett öppet fönster och välkomnar det. Alltså i Dramatens. Men han kanske använder man ordet underskattar.
Det är jag inte alls säker.
Oj, Johan.
Ja, nej, nu är det kanske tillbaka kaka. Men jag har en känsla av att det var andemeningen i alla
det
fall.
Det var nog andemeningen.
Och det, där vill jag ge honom rätt. Därför att på Brunnsgatan, där vi inte spelar alls särskilt mycket konventionella klassiker, om än med fina skådespelare, men vi spelar ju ganska okonventionell teater. Och de som är mest entusiastiska är faktiskt de äldre. Mm. Mm. Ja, generellt så är det, ju äldre folk är desto mer älskar de knäppteater. Mm. Överraskande teater. De har sett konventionell teater till leda. Mm. Så de tycker det är skitkul med något nytt. Men jag förstår också Maries ståndpunkt. Om man tar bort det här med äldre och att de måste komma någon speciell stans ifrån. Så,
ja,
så
för jag tror kanske att det kan vara så här medelålders teaterovan publik som vill gå och se en klassiker för att så att säga bocka av det. Eller du vet, de får en Macbeth. Det får de ju för övrigt på
ja, de får en Macbeth fast en väldigt annorlunda.
Omskriven, ja, kanske. Ja. Ja, men i alla fall.
Men de får ju det.
Ja.
Och jag har inte riktigt, men jag förstår, alltså Maria har varit på Dramaten så himla länge. Mm. Och jag tror att det här är den konstigaste repertoar hon har varit med om. Mm. Ur sitt perspektiv liksom. Mm. Och sen är ju hon, jag fick höra det från hästens mun så att säga. Ja. Därför att vi träffas ju varje torsdag, jag och kära Marie. Och vi har ju alltid sådär, alltså i Malou efter 10.
Ja.
Perspektivpanelen.
Så länge Malou pågår.
Ja, för det här är ju sista säsongen.
Ja.
Och den är slut snart.
Då har ni som en liten kvinnopanel.
Ja.
En kvinnopanel med kub.
Och där sitter vi och samspråkar om olika ämnen.
Ja, du och Marie Göransson
och Åsa Bäckman.
Ja.
Mm. Och ja, och då förstås både före och efter själva sändningen, så då blir det lite småprat, det blir lite kaffe och bulle kanske, ja, utanför studion, och det blir ja, sådär. Och då efteråt någon torsdag så kommer vi in på det där. Eller jag tror Åsa sa någonting, att Marie, det där med ditt topplock som rök. Dramaten, vad var det? Och då rök det lite igen. Mm. För hon är ju väldigt eldfängd, Marie, när hon tycker någonting.
Mm.
Då sa hon, nej men kan det inte... Jag menar inte att det är fel med avantgardistiska föreställningar, men kan det inte vara banne mig någon måtta? Kan man inte ha en föreställning som är som vanligt?
Men vad är det då, undrar jag, som vanligt?
Jag försöker se det framför mig. Hon sa ju inte just det uttrycket, men typ... Nej, men jag försöker tänka om jag har sett någon sån. Jo, men det har jag. Jag var för några år sedan i Medevi.
Medevi brunn.
Ja, Medevi brunn.
Där har jag också varit.
Ja, men det där fina.
Jättefint.
Ja, därför att...
Man kan dricka brunn.
Ja, man kan dricka brunn. Och det var...
Lyssna på mässingsorkester.
Ja, men, ja, och de går ju grötlunken.
Ja. Varje dag, va?
Jag har gått grötlunken. Det trodde du inte.
Nej.
Men det har jag ta mig fan gjort. Ja. Därför att...
Vad fan heter det grötlunken för?
Jag tänker mig att det är för att vi fick göra det efter att vi hade ätit någon sorts lunch, tror jag. Så det kanske är att man ska smälta maten.
Ja.
Men då går en liten mässingsorkester längst fram. Och sen får alla gå, man går liksom i bredd sådär. Ja, men som ett demonstrationståg ungefär. Ja. Fast man lunkar. Och så ska man gå arm i arm. Jag tror man går 4 och 4 eller sånt där. Och så lunkar. Det var så pinsamt. Det var så pinsamt. Men det var helt enkelt därför att min bästa kompis Kalle Westerdahl hade fått jobb där över sommaren.
Ja.
Och då spelade han, då spelade de fordringsägare. Strindbergs
fordringsägare. Ja, de har en scen där.
Mm.
Yes.
Så det var Kalle och så var Anna Lindholm och sen så var det Rico Rönnbäck, den gamle spjuven. Oj, den rackan.
Från Rederiet, eller?
Varuhuset.
Varuhuset.
Han var Conny i Varuhuset.
Ja,
Lena Endre.
Ja, det var Lena Endre.
Och hon velade mellan honom och Henry Brunette hela tiden.
Just det. Men, var det...
Det var...
Ska jag säga, konventionell teater.
Jag tror det var den mest konventionella teater jag någonsin har sett.
De spelade efter noterna bara.
De spelade helt enkelt pjäsen så som den var skriven enligt scenanvisningarna.
Men det är ju väldigt ovanligt.
Utan någonting. Ja, det är ju...
Oerhört ovanligt. Ja.
Men det var för att det var
skittråkigt. Det är väl inte det Marie Göransson är ute efter?
Det kan det väl inte vara, men vad är det då?
Nej, men det är väl kanske... Det var väl... Jag vet inte, är det liksom... 80% nyskrivet eller något liknande. Är det det hon vänder sig mot?
Eller så är det, för att man kan ju göra, utan att det blir så där tråkigt att bara spela efter noter, så kan man ju göra tolkningar av pjäser där man ändå helt utgår från texten. Om man inte, om man åskådde spilleriet, och man lägger inte på jättemycket annan text eller en massa projektioner på väggarna eller så här, utan man gör ändå en liksom klassisk tolkning.
Ja, men jag uppfattar det inte som att hon pratar om hur regissören tolkar pjäserna, utan att det hon vänder sig mot är att det är så mycket nyskrivet, är det inte så?
Det kanske är det.
Eller sa hon någonting om det?
Nej, hon sa inget om nyskrivet, men det kan mycket väl vara så, därför att det är ju ganska mycket. Jag blev bjuden på någon, jag fick nu någon inbjudan som såg ut som en vanlig premiärinbjudan, men så visade det sig att föreställningen var, man kunde liksom tacka ja till vilken kväll man ville, därför att det kommer vara olika varje kväll.
Just det.
Den typen av projekt är ganska mycket. Liksom, ja, men helt enkelt projekt som är experimentella i grunden. Till exempel så mycket att det kanske inte är samma föreställning varje kväll. Mm. Det är liksom, man vänder upp och ner på hela idén vad teater är. Mm. Och det är ju jätteintressant.
Mm.
Mycket av det kommer säkert vara skitbra.
Mm.
Men då kanske Marie menar det då, att ibland vill man gå och se teater. Och så ska det vara teater så som man själv tänker sig att teater ska vara.
Ja, jag var ju och såg Konstabstormen som gäst spelade på Dramaten.
Som ju för övrigt har spelat hos mig 2 gånger
ja,
också.
Ja, det har de.
Göteborgarna.
Ja.
Kallar jag dem för.
Ja.
Men de heter Konstab.
Och det var ju helt otroligt bra. Det var ju så roligt.
Och de fläskar ju på, det är ju det som
de
deras grej.
På, och publiken ser ju inte ut som någon annan.
Nej.
Dramatenpublik egentligen.
Nej.
Så att jag menar, där har ju bara genom det så har ju de ju uppnått någonting.
Ja.
Eller hur?
Ja, självklart. Ja. De hade den här föreställningen Liv, sex, pop, död. Eller pops.
Mm-hmm.
Någonting om pop och sex och liv och död i alla fall.
Ja.
Där det var skådespelare med funktionsnedsättningar som spelade.
Just det.
Också svinkult.
Ja.
Och nej, men olika såna här, ja, helt enkelt att man inte bara utgår från, för att det skulle vara väldigt lätt att vara Dramatenchef och bara lägga en vanlig repertoar. Man vet ju vad det ska vara. Det ska vara lite Shakespeare, lite svenska klassiker, nyskriven pjäs. Ja, en nyskriven pjäs ska man ha, och den ska ha premiär på Målarsalen. Och vara skriven av Magneta Pleijel eller Staffan Göte eller mig kanske. Någon sån.
Beprövad.
Mer beprövade. Det är ju aldrig några debutanter.
Någonting hände med Dramaten när Mattias Andersson tillträdde, och det manifesterades rent konkret i att det blev en ramp på trappan.
som folk höll på och gnölade om att den var så ful. Ja, men grejen är att den var ju för fan provisorisk. Det ska komma något mycket bättre sen.
Okej, men nu går det ju att ta sig in där om man är rörelsehindrad.
Och då tycker jag att det är något så... Ja, för att förr i världen, det har ju alltid funnits platser där man kan sitta. Men förr i världen var man tvungen då att gå in via sedingången. Och så fick man åka in någon hiss och så.
Men nu får man bakvägen.
Och det är väl inte värdigt. Och jag tycker det var stört löjligt. Det var någon Facebookstorm som höll på i någon dag om att åh, ni förfular, men ta er i röven.
Ja. Men jag tänker på Marie Göransson, hon sa inte mer det där bakom kulisserna som kan vara intressant för oss att veta. Förstod du liksom hur hon...
Ja, men jag tror att det var nog bara ungefär så som vi har summerat det nu. Men det är väldigt roligt, det är mycket roligare att se Marie göra det där i verkligheten. För att hon gör det liksom med, hon har så fantastisk gestik.
Ja.
Och gärna en liten dunk i bordet. Just och sen så den här rynkade ögonbrynen, lite sådär färgade glasögon.
Ja.
Och så den här fantastiska Marie-frisyren.
Ja.
Åh, den är så fin, särskilt när vi har varit i tv, för då är den sprayad och fin sådär. Nej, det får vara någon måtta.
Men det påminner ju om någonting som du berättade i ett avsnitt nyss, som Jarl Kulle hade sagt.
Ja, alltså all den här nya publiken, var ska de sitta? Jävligt bra fråga, tycker jag. Nej, men det är ju det här, och det går ju lite parallellt med det här löjliga tramset som var för ett tag sedan om att det var fel människor som läste romaner. Ja. Det ska inte vara kvinnor i din och min ålder som läser romaner.
Nej, just det.
Det ska inte vi. Det där är också bara så jävla bajsnödigt.
Mm.
Däremot är det klart att svaret till Jarl Kulle skulle ju kunna vara alla får turas om. Att sitta på de platser som finns. Alltså det är inte fel.
Ja.
Vi vill ju alltid att fler människor ska bli intresserade.
Och min lyssnare om vad det var du sa. De som missade.
Nej, men det var ett internt möte på Dramaten där som alla fick vara med på. Så de har ju sådana möten ibland.
Mm.
Och där de helt enkelt skulle diskutera så här, hur kan vi locka ny publik till Dramaten? Och eftersom Dramaten vid det tillfället hade typ 98% beläggning redan, så undrade Jarl helt enkelt hur de skulle få plats. Men det sätter ju också fingret på att vill man då ha ny publik när man redan har i princip utsålt, då är det ju att man vill ha en annan publik, och då vill man ju bli av med dem man redan har.
Ja.
Tack så jävla mycket. Här har vi gått och köpt biljetter för hundratals kronor. Nähä, vi vet när vi inte är välkomna. Då gör vi så, in med funkarna bara, in med Café 44s klientel. Varsågoda, vi drar oss tillbaka, vi är kulturtanter, vi är inte vattenvärda.
Sist idag...
Ja.
Skulle jag ändå, och det kanske var egentligen vårt viktigaste samtalsämne.
Mm.
Vi har ju båda läst Sara Gårdens Natten.
Väldigt bra bok, tycker jag.
Mm. Ja, berätta.
Nej, men därför att den handlar ju om henne och hennes familj faktiskt. Och att framförallt att hon har en dotter som är 14 och som har diabetes och som också mår psykiskt väldigt dåligt och revolterar jättemycket mot inte bara mot familjen utan mot sin sjukdom. Det här att när man har diabetes så är det jätteviktigt att man sköter det och sådär förstås, inte bara med insulin och så utan med hur man äter, framförallt att man inte ska dricka alkohol på fel sätt och så. Och hon försvinner då, den här tjejen, tillsammans med olika andra människor och kan vara borta i dygn i sträck. Och då super hon och utsätter sig för jättemycket fara och när som helst kan hon hamna i insulinkoma och dö.
Mm.
Och det vet ju då mamman. Så hon sover aldrig, hon är vaken nätterna igen. Hon har dessutom fler barn.
Mm.
En lillebror som är nära den här tjejen i ålder. Jag tror att han är 12. Och sen så har hon en liten 3-åring.
Mm.
Som också behöver henne såklart.
Mm.
Och så kan inte sova. Hon åker runt liksom och letar efter den här tjejen. Hon ringer till alla som kan tänkas veta var hon finns någonstans. Och så åker hon på olika tips. Och så är hon aldrig där, den här dottern.
Och skickar 1000 sms.
1000 sms hela tiden. Och hela tiden med den här skräcken som liksom aldrig vilar.
Nej.
Att förr eller senare så ringer en polis på dörren och säger att hon är död. Mm. Det kan hända.
För att det är ju inte bara det här, det är inte det här vanliga oron, det är inte den vanliga oron, det är inte den vanliga revolten. Det är det också, men det här med diabetesen.
Det ställer ju det hela på sin spets, ja. Så att det blir...
Den här flickan är ju så, upplever sig så påpassad. Så man förstår att hennes revolt blir dubbelt så stark, eller hur? Alltså att hon... Det är så jobbigt att hela tiden vara kontrollerad på det här viset.
Och så då blir det bara ännu värre.
Ja.
Och så är det så läskigt parti när de faktiskt har lyckats lokalisera henne. Då Sara så att säga, eller hennes alter ego, och hennes man. Mm. Som inte är pappan. Mm. Till den här tjejen. För det är en fransman som har flyttat tillbaka till Frankrike. Och det finns en hel parallell historia där också. Mm. Men de hittar henne på någon tunnelbaneperrong, om jag inte minns fel. Där hon står med något gäng shady människor. Och så är hon jättefull. Mm. Och så är hon bara, ja, vad är ni här? Liksom. Mm. Och de sätter henne i bilen. Och hon bryr sig inte så mycket.
Nej.
Men sen måste då Sara... Hon blir felaktigt hemskickad från Maria Pool av någon läkare som inte förstår
hur allvarligt det är.
Och att hennes insulin, eller hennes blodsocker kan gå ner på ett livsfarligt sätt, i värsta fall när hon sover. Mm. Så då måste Sara väcka henne en gång i timmen, peta i hennes smörgåsar och kolla då det här insulinet, och så överlever hon natten då. Mm. Det är bara det att det är just det, natten. För sen kommer nästa natt och nästa natt och nästa natt, och den här dottern beter sig någorlunda normalt mellan varven och liksom kommer ut ur sitt rum och är med familjen. Men sen vet man, för hon har vänt på dygnet också.
Mm.
Sen vet man att hon kommer vaken hela natten och att förr eller senare kommer det hända igen. Och igen, och igen, och igen. Att plötsligt är hon borta.
Mm.
Och den långvariga psykiska steglingen som det blir av den här mamman. Mm. Att till slut så är... Hon är ju liksom bara som ett sånt där avgnakt ben, liksom, hennes psyke.
Mm.
För det är sömnförlusten, det är skräcken, det är maktlösheten som man egentligen inte ska, som man kanske inte föreställer sig att man ska kunna känna för när det gäller ett barn. För då tänker man, men herregud, föräldrarna måste ju kunna stoppa det här. Men då vet man inte hur det är. Det går inte. Det går inte att ta en 14-åring. Vad ska man låsa in henne?
Ja, till slut går det ju inte. Till slut blir det ju där de landar nästan. Hon tar sig in på behandlingshem.
Ja, men det är ju det man vill undvika till varje pris.
Ja.
För då måste man ju vara ifrån henne.
Ja, men det här är, hon skriver det här med ett sånt fantastiskt språk. Det är en litterär liksom upplevelse. Det måste vara en av årets allra bästa romaner.
Ja, för det är absolut inte en sån där tråkig misärskildring.
Nej.
Som är illa skriven, utan det är jättebra skriven.
Det är det.
Ja.
Men nu kommer det.
Mm.
Den här dottern, hon var då 14-15 år när boken om henne egentligen skrevs. Eller boken om hennes mammas upplevelser. Idag är hon då, har jag räknat ut.
Mm.
När boken lämnades in till tryck var hon kanske?
Ja.
Var inte det här lite väl snabbt att ge ut den här boken? Blir inte den här flickan utlämnad med att hon har varit på ett behandlingshem, sagt de här sakerna, varit den här personen på ett ganska hänsynslöst sätt?
Mm.
Det finns på vad heter det? Hon slutar, Sara Gårdan slutar sin roman med de här orden. Ska vi se. Långt senare ska du säga: du berättar inte som det var. Och jag ska svara: jag vet. Vad som är sant vet bara du och jag. Du vill inte att någon ska tycka att du har varit dum. Och jag säger: du var ett barn. Det var jag som var den vuxna, den med ansvaret. Och det var jag som var dum. Du svarar: jag tycker att vi båda två gjorde knäppa saker.
Mm. Alltså för mig är det... Det där jagade ju mig genom hela läsningen. Mm. Tanken på... Nej, men vad den här dottern kommer att känna om några år. Vad hon kommer att känna om 20 år. Vad hon känner nu.
Ja, vad känner hon nu?
Även om de... Hon förstås visste om att den här boken skulle... Alltså det är inte riktigt... Det går inte riktigt förbereda sig på en sån här sak. För den här boken har ändå blivit väldigt uppmärksammad dessutom.
Ja,
ja. Och hur det verkligen är att liksom hålla i en fysisk bok som man vet är utgiven och som man vet handlar om ens mammas version av mig och mitt liv.
Ja.
För mig är det, trots att jag älskar boken, så skulle jag aldrig kunna tänka mig att göra något sånt.
Nej.
Hade jag velat skriva om ja, men om någonting som är extremt privat och rör liksom mina familjemedlemmar, då skulle jag ha gjort som jag alltid gör och fiktionaliserat det så mycket så att det inte längre går att härleda.
Ja.
För jag tycker man har rätt att skriva om hur man tänker och känner, men det är en helt annan sak.
Mm.
Man kan alltid göra det i tillräckligt fiktiv form och undvika det där.
Mm. För att risken är, och det har jag från en väldigt klok kamrat som jag har, som också är författare. Risken är ju, för att hon uppmärksammade mig på det här. Hon hade läst boken och frågade vad jag tyckte. Och jag sa ju spontant att den är fantastisk.
Mm.
Men då sa hon att ja, men du kanske är lite förförd av hur fantastisk den är.
Mm.
Ja, jo, det kan nog stämma faktiskt.
Men det blir man ju av fantastiska böcker.
Det blir man ju.
Ja, det är det som är grejen.
Ja, det är ju poängen på sätt och vis. Men hon menade också att det finns en risk att den här romanen kommer att komplicera familjen. Alltså den kommer äta sig in i familjen och göra det svårt en gång till.
Dessutom även den här yngre brodern som skildras. Jag tänkte ibland att jag undrade hur det är att vara han.
Mm.
Och den andra var ju så liten, den här treåringen. Men liksom att mamma skriver... Först måste mamma... För det skriver hon ju själv i boken. Att han blir ju lidande.
Ja.
Det är klart att han blir.
Ja, hon är ju väldigt självkritisk.
Ja,
det är hon,
men det går ju inte att undvika att han blir lidande naturligtvis. Eftersom det är så extremt med hans syster.
Ja.
Det går inte att undvika.
Nej.
Men om jag då vore i hans position...
Ja.
Och så ägnar min mamma först åratal åt att försöka rädda livet på min syster.
Mm.
Sen skriver hon en hel bok också om min jävla syster. Mm. Jag skulle på något sätt... Det är också smärtsamt.
Ja.
När man tänker, inte inför någon offentlighet, men om man tänker sig just där hur saker äter sig in i en familj.
Mm.
Då hade jag, om jag var han, hade jag tänkt så här: men kan du inte åtminstone, nu när du uppenbarligen har tid att skriva en bok, kan du inte ägna den tiden åt mig?
Mm.
För jag har väntat länge nu. Det finns ju den aspekten.
Ja.
Sen tycker jag också, jag har ju kunnat ibland, eller jag kan fortfarande försvara människor som skriver böcker om sina föräldrar. Det kan jag. För att det är på något sätt, om mina barn skriver böcker om mig när de blir stora, så tänker jag att det får jag fan ta.
Mm.
Det unnar jag dem i så fall. Men det är en helt annan sak att skriva en bok om sitt barn, därför att det går aldrig att komma bort ifrån maktförhållandet. Vuxenbarn, förälder, just mitt barn, förmågan och positionen att skriva en bok. Och egentligen, om någon ska skriva en bok om det här, så är det väl dottern. Det är hennes historia. Så att det har jag mycket. Jag förstår inte föräldrar som skriver böcker om sina barn. Jag gör inte det. Eller jag förstår behovet, men ja, du förstår vad jag menar. Det är inte värt det.
Hon hade kunnat kanske väntat med att trycka på enter några år, tills den här flickan är vuxen nog att bedöma om det här ska offentliggöras.
Precis, för nu är hon är ju ändå så pass ung, om hon var när det lämnades in.
Det här året är hon.
Det har gått för kort tid sedan hela den här krisen också.
De har säkert haft många samtal om det här, för att boken slutar med ett tillägg där Sara Gårdana skriver: om denna bok måste sägas att den bygger på verkliga händelser, betyder inte att dessa händelser utspelat sig precis som de står här. Minnet är ett bräckligt ting, för att citera Peter Englund. Bla 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 bla. Det är i första hand en roman. Och perspektivet är den oroliga mammans. Mm. Och hon har försökt att vara ärlig mot henne, alltså. Ja, visst.
Men det är jätte...
Det är svårt.
Det är ett fantastiskt ämne och sådär. Men jag menar att det går. Det hade gått att skriva en lika fantastisk bok om precis samma känslor och tankar om en orolig mamma.
Ja.
Men det hade gått att inte göra det så verklighetsnära.
För att det som är så smärtsamt, det är ju, och som också är en röd tråd i den här boken, det är ju att hon överger ju sin dotter. Mm. Alltså genom att sätta henne på
behandlingshem
och åka därifrån. Det finns en annan scen när de är tillsammans igen, och de gör den här resan till ett varmt land tillsammans. Och mamman ska gå in och handla någonting på en affär och säger till dottern: du kan vänta här så går jag in och handlar. Och då säger dottern att: varför lämnar du mig hela tiden?
Ja, det är jättesmärtsamt.
Och då är det ju lite grann som att den här romanen är ett sätt till att faktiskt överge henne.
Överge, för att jag hade önskat, om jag var den där dottern, eller om jag var i den situationen.
Mm.
Det hade väl snarare varit att liksom få... För de måste ju ha oerhört mycket som de behöver laga i sin relation.
Mm.
Och det är inte för att man inte kan förstå den här mamman. Jag tror inte det finns någon mamma som skulle göra allting rätt.
Nej.
För man kan inte göra allting rätt i en sån här situation. Men man märker ju hela tiden att hon älskar sin dotter.
Gud.
Det gör man ju.
Ja.
Och att hon verkligen försöker göra rätt.
Ja.
Men det är omöjligt. Men de behöver ju... Jag hade nog... På något sätt så vill man ju att det ska vara så här, att de två totalt privat, ensamma, utan böcker eller någonting, får laga sin familj.
Mm.
Och det är väl såklart inte för sent, men precis som du säger så kommer ju här ju att spela en roll.
Mm.
Så att varje gång de pratar om den här tiden som har varit, då kommer det ju också komma upp att och sen skrev ju du boken också om allt som hade hänt. Och då kände jag så här, och sen kände jag så här.
Mm.
Det kommer ju alltid vara en del av historien.
Ja. Jag skrev ju om min yngsta dotter i Shopstop. På inte särskilt smickrande, på ett inte särskilt smickrande sätt.
Har hon kommenterat det?
Ja, hon gillar inte det.
Nej.
Och det ångrar jag kanske. Jag ångrar det idag faktiskt.
Det var ju inte i närheten av det här.
Nej. Men jag beskriver ju henne som lite besatt av shopping, och det kan ju kännas nog så.
Ja, men det är mer på nivån liksom att... Ja, men jag får inte...
Jag hade inte kunnat skriva den boken kanske om jag inte hade haft med det.
Nej, för så... att det färgade ju hela ditt
Shopstop.
Ja,
just det. Det gjorde ju det. Ja, Så att, men jag har bett om ursäkt. Och...
Är den godtagen, ursäkten?
Jag tror det.
Det är ju inte en jättegrej. Det var ett annan sak om du hade skrivit om att hon var shoppingmissbrukare.
Nej, men precis, precis. Men jag beskrev ju det här beteendet som en drog. Det var väl det starkaste egentligen. Mm. Att det är svårt att suga ur den drogen ur venerna på någon som...
Och framförallt på ett barn eller en jätteung person.
Ja, just det. Mm. Nej, men så du ser, en sån liten sak kan bli ett sår i en själ.
Ja, men då tänker sig en hel bok om den värsta perioden i ens liv.
Ja. Vi vill ju inte strössa allt i såren här nu, men...
Nej, fast det på något sätt att...
Det får man nästan...
Det får man nästan...
Ja. Jag tror att ingen som har skrivit om den här romanen i någon recension har tagit upp den här aspekten.
Men det är för att den är så bra. Ja. Hade den varit sämre?
Ja.
Hade den varit mer en sån där bok där man redde, ungefär som...
Ja.
Den som jag recenserade för ett tag sedan, som i och för sig var helt okej, men som var mer en reportagebok om hemmasittare. Då hade man, det hade varit liksom, det hade stämt till den sorts eftertanke. Men den här sugs man ju in i på samma sätt som i en helt fiktiv, väldigt välskriven bok. Och då blir man bortkollrad. Men precis som din vän sa.
Ja, ja.
Är du inte lite förförd? Jo.
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 Det är precis.
Kan du ge dig fan på? Ja.
Ja. Så sen sov jag på saken och så vaknade jag upp och insåg att det var nog lite för tidigt för natten.
Mm. Mm. Jag hoppas ju nästan att den här dottern kommer skriva sin egen bok.
Mm.
Inte för att jag på ett sätt undrar min värsta fiende att gå igenom arbetet och skriva en bok. Mm. Men ändå.
Ja. Coolt. Då är vi klara för den här gången.
Mm.
Och nästa gång så tar jag bara någon restaurang ur våra erfarenheter.
Och försöka hitta någon som du kommer ihåg att vi tyckte var bra.
Ja.
Ja.
Eventuellt fråga också på vårt Instagram.
Är det någonstans dit ni gärna vill att vi vänder åt? Sentimental Journey med Montelius.
Och maten var...
God.
Den var god, ja.
Jag tyckte den var jättegod.
Vad tycker du var besvärligt med den här lilla kålen?
De hade gott kunnat kosta på sig att skära den i bitar. Men jag tror att det var någon sorts estetisk grej.
Ja.
Finess.
Ja. Det vi åt, sa vi någonsin vad vi åt för någonting?
Ja, det var... Nej. Boveter biffar. Med...
Fetaost.
Ja, det var väl det som var det där som brann.
Ja, det var nog fetaost. Det var inkilad fetaost i biffarna, tror jag.
Ja, det var det kanske. Och sen så kanske den åkte omkring.
Ja.
Ja, och så var det de där kolbitarna. Och så var det någon sorts paprikor som hade blivit mjuka.
De var grillade.
Paprikor. Grillade, det är jättegott ju.
För den andelen lyssnare som fortfarande tycker att det är lite roligt att höra.
Vilket ju inte är alla.
Nej.
Men vi gör så gott vi kan.
Ja.
We aim to please. Men vi ses om 2 veckor då, gullisar.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.